Typ av hasande tofflor med i det.
Ja, jag hörde det. Det var Lundborg som vandrar runt här. Men hörni, det är fredag. Det är inte bara vilken fredag som helst. Det är Lucia-fredag och fredag den 13. Det märker man ju inte på börsen, eller hur? Vad säger vi? Vilka har vi här idag? Vi har Elinor här. Hej Elinor.
Är här. Hej.
Fredrik von Schantz är här. Hej Fredrik. Hej. Och så har vi en ny gäst, kan man säga så? Peter, ja, Hedlund.
Placera podden. Vi pratade tidigare gång om preffar, tror jag.
Okej. Okay. Men det är kul att ha det här i alla fall, Peter.
Kul att vara.
Se fram emot att kanske äntligen höja intelligensnivån här i de här poddarna.
Vi får
se.
Det är det som är ambitionen i alla fall.
Det är det som är ambitionen. Hörrni, jag började med att säga att det är fredag den 13, olycksdagen. Men det känns ju inte direkt som det olyckliga tider på börsen. Det bara fortsätter upp. Vi har Brexit. Förhandlingarna är inte klara, men vi vet ungefär vad det kommer bli nu. Det hjälpte till att lyfta börsen, och så har vi då Trump och Kina som uppenbarligen har faktiskt för en gångs skull närmat sig på riktigt. Är det eufori ända fram till målsnöret nu den 31 december? Eller vad tror ni?
Är avtalet påskrivet? Mellan, har Trump skrivit på, eller har han sagt att han ska skriva på?
Nej, men jag tror inte det är påskrivet.
Nej,
men att båda parter verkar vara väldigt nära, om jag förstått det.
Men det är fortfarande Kina, den här eskalerar mer och mer. Liksom,
det kommer snart en ny tweet om att nej. Men det verkar, det var en del detaljer som har kommit fram och lite bekräftelse, tror jag, från så att det verkar ändå. Men kommer vi köra all in här nu fram till sista december på börsen, att det bara happy days? Vad tror ni?
Ja, det tror jag.
Du tror det? Ja.
Ja, de brukar prata om det här julenisserallet. Mm. Det pekar på att det kanske håller i sig även i år då.
Även i år? Förra året var det ner hela december.
Ja, jo, det var ingen rally där.
Men, men till och med jag då som en bäsare tror ju, eller jag är inte en bäsare, det är ni som har gett mig den stämpan. Tror jag också det.
Eller du själv.
Har jag gjort
det? Du säger det inför varje podd.
Jag vet. Det är bara för att någon måste ju vara lite sansad. Men okej. Det känns ju bra. Det blir väl fortsätta in i nästa år också. Sen kommer Q4 i mitten av januari. Och det är svårt att säga att någonting ska ändras fram tills dess. Eller?
Det är alltid svårt att säga. Men jag tycker att börsen kanske borde börja komma ner snart. Den här konjunkturavmattningen borde synas. Komma ifatt.
Och nu börjar ju faktiskt värderingarna komma upp. Jag tror S&P är väl på 17-18 någonting nu.
Ja, kan det stämma. Det,
med tanke på vad vinstförväntningen är för nästa år. Vi får se om det håller. Jag tänkte, vad ska vi börja med? Vi har så himla mycket att prata om, känns det. Eftersom du är lite ny här, Pet, så får du börja. Du har gaggat hela veckan om Swedol, har vi hört från vårt håll. Berätta, vad är det som händer?
Precis.
De kommer i rapporter, va? Eller försäljningssiffror idag också?
Ja, precis. Ja, av mindre betydelse då. Ja. För de är under uppköp av Momentum.
Just det.
Så att, men vad man kan göra där är att nu har ju Momentums aktiekurs gått så pass bra. Mm. Och budet på Swedol-aktierna är ju dels kontant, 46,50 per aktie. Eller kan du välja 0,4 momentumaktier. Så att när momentum står över 116,25, då får du ett högre värde genom att välja aktierna. Och nu står den aktien i 118 någonstans när vi gick in här. Så att just nu får du egentligen då 2% på den optionen. Och det kan ju bli mer fram till 6 mars eller vad det var, när så att säga, budet ska betalas. Och faller momentumaktien ner, då kan du välja att ta kontantersättningen istället, och då får du en ränta då egentligen på 0,7 eller något sånt.
Jaha, så det finns lite intressanta affärer att göra här.
Ja, det är en liten option observant. Eller räntesparande då.
Och vad hade vi, 2% fram till våren eller något sånt där i bästa fall?
Just nu innan vi gick in här då, så var det ungefär 0,6-0,7% ränta till mars.
Jaha.
Så att i årstakt är det en helt okej sparränta, men det fina är då optionen.
Okay.
Och en väldigt liten nedsida. Det är om budet skulle falla på något sätt, men det känns väl inte sannolikt.
Spännande. Spännande. Annars måste man väl ändå säga att veckans händelse, med all respekt för Swedol och Momentum arbitrage, där ser det väl ändå världens största börsnotering någonsin. Eller hur, Elinor?
Mm. Mm.
Saudi Aramco kom in på börsen och det gick ju ganska bra. Det var inte så jättemycket aktier som kom ut i marknaden, men du har ju poddade med, eller?
Jo, det var det väl.
Ja, i antal.
Alltså, det beror ju på
procent.
Hur man ser det. I antal, ja. Och i värde, ja. Men i procent, nej. Det var bara 1,5% av hela bolaget som noterades, så ändå så är det här alltså världens hittills största notering.
1,5%. Har det någonsin varit så lite i ett
bolag? Jag tror inte.
Nej. Men man slog alltså Alibaba då, jag tror att det var 2014, med ganska lite, vilket kan ju få den här misstänksamma som kanske tror att och tycker att den här saudiarabiska kungadömet är ganska duktig på PR, att man precis hamnade över den. Jag poddade ju om detta med Dan Lindström, och han sa ju det att alltså, de som köper det här enligt hans åsikt, det är de som liksom vill vara på god fot med Saudiarabien helt enkelt.
Inte många investerare eller någon i Europa eller USA, va?
Nej, man ställde in roadshowen, och så ska man ju säga så här, det gick upp 10% första dagen, vilket då, sen handelsstoppades den enligt den Tadavulsbörsens regler. Sen gick den upp 4,5% igår, idag är det stängt. Det är allt stängt på fredagar. Men det som är, då kan man ju tycka, det här låter ju som en succé, men lyfter man blicken lite så är det ju inte det. För från början så var det alltså 5% som skulle gå upp eller gå ut till börsen. Och jag tror att Mohammed bin Salman, som även kallas för MBS, han hade ju väl tänkt sig att det liksom västvärlden skulle stå på kö, men det gör man ju liksom inte.
Ja, intressant.
Men ändå går aktien upp, som det ser ut som att det finns en efterfrågan då, att man kunde sålt mer aktier om man gjorde.
Det ser verkligen ut som det, men då tänker man så här, vad är det som, vilka är det som köper? Ja, det är nog ganska mycket inhemskt och ganska mycket Kina. Och man vet ju liksom inte, man har ingen aning om vad det är som liksom bestämmer värdet på det där egentligen, eftersom att ja, man kan ju till exempel tänka sig då när den här saudiska regimen, de tog in ett stort gäng miljardärer eller till och med biljonärer och satte dem i husarrest för, vad var det, 1,5-2 år sedan. Att de är ganska liksom piskade till att köpa, och du vet, i Saudiarabien så liksom, så de får ju låta som att folk liksom bönar och ber om att få lån på huset för att de vill köpa de här aktierna liksom. Så att vad är vad liksom, vad är det som styr det här? Det är ju liksom mer intressant kanske ur ett geopolitiskt perspektiv än någonting annat. Men ja, spännande. Som kanske får lite för lite uppmärksamhet här i Sverige, tycker jag.
Jag är lite förvånad att det inte fått mer uppmärksamhet. För det är så mycket mer än bara börsen i sånt här bolag. Så att ja, väldigt, väldigt spännande. Fredrik, vad har du på hjärtat då? Du har ju skrivit ett par intressanta artiklar den här veckan som vanlig. Och jag tänker framförallt på en, eller två, jag ska ta upp den andra sen. Ta vara på din tid på aktiemarknaden. Var det du som skrev det?
Det var jag som skrev det.
Det var du, ja.
Nej, men det är väl...
Vad menas med det?
Det är väl en liten känga, inte en känga, men den här buy and hold-skolan, att man bara, man ska köpa någonting och sen ska man glömma bort att man någonsin har köpt det, och sen ska man ha det tills man dör.
Lite Warren Buffett, va?
Lite Warren Buffett. I alla fall så används Warren Buffett som affischnamn för strategin. Yeah. Men om man bara liksom tittar under skalet på hans investmentbolag, så gör de ju en väldig massa affärer hela tiden, och det handlar inte alls om att sitta på händerna.
Nej.
Jag beskrev det i artikeln som att om man startar sin karriär med sitt bästa beslut och sen därefter gör sämre och sämre beslut. Det är ju inte särskilt sannolikt att det är så. Men det är lite det man beskriver om man säger att man ska göra val och sen aldrig ändra dem.
Min invändning mot det är ju en ganska bra strategi om du hittar bra bolag. Och liksom
om det är expert från början. Eller?
Det är ju inget fel i den egentligen. Nej. Men ibland så finns ju en risk med en liknande strategi. Det är ju att man blir lite hemmablind. Att man förstår vad jag menar. Man blir inte bra på kill your darling, som man säger. Att man liksom sitter på den här och sen händer någon skit. Bara, nej, det här är ett bra bolag. Jag kör vidare. Och så bara kör man vidare hela vägen ner, i värsta fall.
Ja, men vi lever i en föränderlig värld också. Just det. Så att någonting som var bra 10 år tidigare behöver inte vara det nu.
Eller ens 5 år. Nej, eller vad som helst. Just det.
Så det är lite på sådana teman som jag skrev.
Fick du stor uppmärksamhet?
Ja, jag fick lite roliga mejl från läsare som sitter hemma och tänker på det här.
Var de arga någonting?
Ingen var arg.
Nej, vad skönt.
Utan de hade väl grubblat lite i samma tankar sådär. Ja. Och fick ganska mycket frågor om magkänsla, vad magkänsla är för någonting och sådär.
Mm. Men, vad är magkänsla?
Ja, då pratade jag lite med Anders här om det tidigare idag. Och samlade erfarenheter sammanfattade vi det till. Och
just det.
Då gällde det att granska sig själv och fundera på hur väl man kan lita på sin egen magkänsla.
Eller tveksamma insideraffärer i Kärrys och Anders Hånges fall.
Just det var ju magkänsla.
Det var också magkänsla.
Men han friades.
Han friades i första instansen. Ja. Det lär väl överklagas.
Betyder det att magkänsla nu är ett legitimt investerare? alternativ.
Ja, det skulle väl kunna vara det. Eller den här ursäkten när insiders säljer.
Ja, för annars brukar det vara insider och skyller på att de ska belåna någonting eller köpa en lägenhet. Eller, ja, det är ju väldigt vanligt. Ja. Och skilsmässor och lite allt.
Har vi inte läst om en moped till en dotter också?
Kan det vara så?
Min favorit.
Otroligt dyr moped.
Ja.
En guldsmyckad moped. Vad var det mer jag tänkte på? Jo, jag tänkte på en annan liten spaning jag har från mina möten den här veckan. Jag har ju både gjort podd och tv. Men en sak som jag har uppmärksammat är att, och det är kanske inte så konstigt med tanke på hur stark börsen har varit, det är flera stycken som börjat ta upp, plockat och doppat tårna och investerat i aktier som har inte gått som börsen, som har gått ner. Jag tror i två av oj, jag blir så upphetsad när jag pratar om det. Två har uppmärksammat Vioneer, som har haft en usel resa på börsen i år. Två stycken uppmärksammat Telia. Jag vet inte om det är tidens tecken. Man börjar nu inför nästa år plocka de här förloraraktierna. Som ändå, Telia är ändå stort, stabilt, tråkigt. I min värld är definitionen av defensivt bolag på något sätt. Mm. Även banker.
Så är det. Banker känns väl
tycker jag det börjar pratas lite mer om. Och då i framförallt SE-banken.
Jag skulle vilja säga att man ser lite samma tendenser i bolag som Bulten och Autoliv. Mm. Och i USA så är grejer som Kellogg's och sådär som också varit superpressat. Så
men att, som ändå i grund och botten är bolag som, det är inte förhoppningsbolag på något sätt utan det finns någonting där.
Väldigt, väldigt stabilt i
så
många fall.
Bankerna ska bli väldigt intressant att följa nästa år. Och framförallt SE-banken som de flesta nämner som fick sen törn neråt i samband med Uppdrag granskning, fast de relativt sett ser ut som har klarat sig betydligt bättre än många andra banker.
Men på det temat då, branschen som gått dåligt, spelbranschen, apropå att Peter ändå är med och sådär. Kan man tänka sig att det är en sån bransch eller?
Ja, det borde ju lätta så småningom på det här regleringstrycket, men samtidigt så blir man nästan förvånad över hur hårt skruvarna skruvas åt. Som, det var inte länge sedan nu som Danmark kom att de höjer till och med skatten till 28% tror jag från nu under 20. Och sen har också Storbritannien när man höjt skatten. Man pratar om striktare krav där. Nu kommer Nederländerna ut med flertalet krav. Så att frågan är hur tuffa de här regleringarna blir egentligen. För att det är inte bara det att en reglering ska komma på plats. Sen så ändrar sig den, det blir tuffare och tuffare successivt.
Och jag tror, vi har ju pratat om det här förut, du och jag.
ESG-effekten.
Precis, det är jag tror att det finns en hållbarhetsfaktor här. Rätt eller fel. Mm. Men jag tror att vi har ju sett fonder som har plockat ut det. Jag tror en del fonder avstår från att plocka in dem, de inte har haft det tidigare. Och sen känns det som att banker generellt, alltså människor drar sig lite för att gå in i den här sektorn på grund av att det kan få dålig ESG-PR eller något sånt där. Och det tror jag bidrar till att det, liksom, det finns inte tillräckligt många köpare där ute på en sån här typ av aktier. Oavsett vad värderingen, om den är låg eller inte, jag vet inte, kan du bättre. Men Kambi fick ju, den föll ju, vad var det, 7-8%?
Ja, det var ju
det var en helt Ström, annan grej då.
Huvudägaren som sålde, tror jag, en 50.
Vet du varför? Vad sa han? Han skulle köpa motorcykel.
Ja, det är ju motorcykel flera kanske. Ja, nej, han har väl inte gett någon anledning att han har gått med på en lock-up så han ska inte sälja något mer inom 90 dagar. Inte för att han har gått ut och sagt att han tänker sälja mer. Och ifall han vill det så är det inte smart att säga heller.
Nej. Intressant. Nej, spelsektorn, det blir väldigt kul att följa de här förlorare. För det är ju väldigt få sektorer och aktier som har gått ner under 2019. Det är klart det finns aktier som har gått ner, men du förstår vad jag menar. Det är, det är väl egentligen bara bank och i princip betting eller, som har liksom, är på minus i år, eller?
Billerud Korsnäs.
Ja, ett enskilt bolag. Men
sektorer. Du menar bransch?
För skogen har ju gått väldigt bra generellt.
Verkligen.
Verkstad har gått bra.
Fastigheter.
Hälsovård, de stora har gått väldigt bra. Fastigheter givetvis gått bra. Så att det är ju inte så många.
Cykliskt också faktiskt.
Cykliskt, defensivt har ju gått många bra. Axfood och ICA har ju fått fantastiska värderingar. Så att det har varit ganska spridda skurar. Det blir intressant att se. Per Hedberg var inne lite grann på det. Han tror ju att kanske är dags att börja titta på bolag som har en trovärdig högre tillväxt. För att det kommer bli lättare att behålla och få upp värderingar på de bolagen. Men vi får se hur det blir. Men apropå spel då, det var ju mycket betting här. Du har skrivit om gamingaktier, eller hur? Du ser förvånad ut varje gång jag frågar en fråga.
Ja, lite livrädd varje gång. Sådär. Nej, men det är en kort, det är heta listan som jag lyfter fram Activision Blizzard. Så att det där är egentligen en teknisk signal. som det inte är svårt att beskriva i en podd såklart, men det drivs av att de har förfinat en affärsmodell.
Ja.
Som jag förstår det då. Det här med att köpa saker in i spel.
Mm.
Och gjort en twist på det då som ska vara mer spelarvänlig än man säger. Man tror att det där kommer få bättre genomslag.
Mm.
Och därav då så justerar man upp lite prognoser för framtiden och sådär. Det kommer nya versioner av World of Warcraft tror jag.
Okay.
Men jag är ingen sådär spelfantast.
Såg ni min intervju med Espen Grönstad som är teknisk analytiker på Investec i Norge?
Ja, han kör lite mer högrisk.
Och det var ju uttryckligen, det här är högrisk, det är illikvida aktier. Verkligen hängs den livren på. Han körde ju Starbreeze.
Ja. Och vad var det för volla i aktien?
Nej, det var ju, den dagen var ju helt galen. Det var ju upp 14, ner 15 och höll på sådär.
Men han blandar alltså fundamenta och teknisk analys med ett högriskbolag. Men han köper den på tekniska grunder.
Ja, han köper på, som jag tolkar det, så köpte han den på tekniska grunder. Och han valde uttryckligen ut högrisk. Alltså i min värld, jag är ju inte så jävla begåvad när det gäller teknisk analys. Men så trodde jag i min enfall att teknisk analys gör som bäst på väldigt likvida aktier, eller tillräckligt likvida aktier för att det finns volymer. Men han valde att gå helt motsatt riktning. Mm. Liksom. Jag testade ju honom, men vad händer om ett illikvitt, riskfyllt bolag kommer med en nyhet som är negativ eller positiv? Då måste liksom alla tekniska spärrar slå sönder. Vilket, jag menar, kommer Atlas med en negativ nyhet, ja, det går ner 100%, men det går inte ner 40%. Mm.
Men han behöver ju förutom ett bra ritprogram liksom lite Losec och Alvedon och sådär.
Ja. Han hade ju ett gäng högrisk aktier där då, illikvida. Jag vet inte, det är intressant att höra. Det har jag nästan aldrig hört vad gäller teknisk analys. Men som sagt, han var väldigt hög risk. Mm.
Nej, teknisk analys är ingenting jag någonsin.
Det är inget för dig.
På. Jag kan tänka mig att det är bra om man så att säga, kan förutse flöden. Mm. För då har du som algoritmer som frontar de här. Och det är lite index om vad säger man, om viktningar.
Ja, men jag vet, när jag jobbade i finansbranschen, då var det väldigt ofta som teknisk analys togs upp på morgonen. Framförallt då i större likvida papper för att se. Och där funkar det väl okej. Men som sagt, jag är verkligen ingen expert på det.
Nej, men det finns säkert folk som gör pengar på det. Det var för mig är som frikopplat från aktiemarknaden. När man tittar liksom bort från fundamentet av ett bolag som en investering.
Men det är med hela meningen. Ta bort känslorna från handeln på något sätt. Det är inte lika kul för oss som gillar bolagsanalys, men det kanske finns något rationellt i det också.
Mm.
Det vi pratade om tidigare, kill your darlings ibland och så vidare.
Det är intressant med timing tycker jag, om man nu använder det som ett timingverktyg. Och om man ser att lyssnade lite på dina gäster som var här med Vioneer som ett exempel.
Just det.
Att man har underskattat hur lång tid det kommer ta. Var inte så de argumenterade.
Ja.
På en sån situation kanske kan vara vettigt att liksom fundera på vart kursen är på väg.
Så är det nog. Ha, hörni, julen och nyår närmar sig. Jag vet att alla har fullsmäckat nästa vecka med grejer som ska göras och planeras, inte bara i hushållet utan även här på redaktionen. Jag tänkte, Elinor, du får avsluta det här. Vad är det viktigaste att tänka på inför 2020 vad gäller privatekonomin?
Mm.
Du får nämna en sak, kanske två.
Nej, men det är väl att se...
Eller tre.
Ja, men det är väl att kolla vad man kan göra nu innan man stänger 2019 och går in i 2020.
Det blir lite skatteförändringar.
Och det är det här, ja precis, det är det gamla vanliga. Har man vinster så kan man titta, man kan kvitta dem mot förluster. Kan man liksom maxa sina RUT- och ROT-avdrag. Det blev en ändring i RUT-avdraget. Så har man mycket RUT-avdrag i början på halvåret så finns det definitivt 1000 lappar att spara. Om man kan liksom ompröva det för att man har gått över gränsen första halvåret till exempel. Man kan titta på ränteavdrag om man på något sätt om man har slagit i taket där, både vad det gäller sin inkomst eller vad det gäller hur mycket man får dra av. Om man kan dela, ge lite till sin någon sambo eller maka. Ja. Det är någonting man kan titta på.
Och kan man slå i taket med ränteavdrag?
Nej, det kanske man inte kan.
Ja, men det kan man, men jag tänker man måste ha så sjukt mycket lån i med att räntan är så låg.
Ja, men oftast är det väl kanske skatt, alltså att man inte har tillräckligt mycket skatt för att dra av tillräckligt mycket. Alltså du måste ju ändå ha en viss...
inkomst.
Du måste ha en viss inkomst, ja precis. Och då kan man ju helt enkelt ha för lite skatt så man inte kan göra alla de här avdragen som man hade tänkt göra. Eller ännu värre, redan har gjort. Och så måste man betala tillbaka det nästa år istället. Så det kan man ju passa på att titta på innan
Just det.
Man slår över till 2020.
Innan, det är inte så långt kvar nu.
Nej, det är,
vågar ni gissa på 2020? Det går helt omöjligt. Man ska aldrig gissa. Det är helt omöjligt. Men det vi vet nu då. Börsen, den kan ju inte gå upp 25% nästa år också.
Ja, det vore ju högst osäkert.
Men det är klart den kan.
Ja, det är det här vanliga. Det finns inga alternativ. Och liksom räntan är så låg. Så att, ja. Det kan ju det kan alltid fortsätta även om man inte tror det. Det har man ju sett.
Eller den nya, FOMO.
Mm. Ja, just det. Den är ju
det är redan så fruktansvärt trött på det. Så att jag, ja.
Men den är ju lite läskig. Tina kan jag förstå på något sätt. Men FOMO är väl lite speciellt. Vad säger du, Fredrik?
Man kan väl i alla fall få en indikation av takten, hur vi avslutar det här året. Om det rusar in i januari, ja, då kommer du kanske inte kunna det. Det blir liksom omöjligt.
Och det är väl, det är väl så cykeln, det brukar gå bra under vinterhalvåret, även januari, februari, om inte jag är helt ute.
Alltså, om man historiskt, kollar på säsongsmönster, ja, så är det så. Och det talar väl för i alla fall en avkylning eller någon sorts liksom, åtminstone en avkylning när vi kommer in i
2020. Och sen har vi vissa sektorer. Jag tycker ju verkstad har gått lite väl mycket. Fastigheter förstår jag, det är ett ränteproxy, men det kan ju inte gå upp 50% till. Alltså, det är klart, ja, det är klart det kan, men jag har väldigt svårt att se att det
sker. Det känns nästan ansträngt som det är redan nu i många fall.
I många fall. Ja. Vi såg K-fastigheter när det kom in, det var ju helt vansinnigt brutal uppgång alltså.
En förstärkning i kronan kanske ligger i korten.
Ja, har ju redan kommit också.
Och där såg vi Q3 en del verkstadsbolag. Menar, rensar bort valutan från Atlas vinster så är det liksom, alla säger att det är världens bästa bolag, men ja, det är det säkert, men vinsterna var ju inte lysande att ta bort valutan.
Nej, ja, det är klart. Om inte vinsterna stiger, då kommer inte säga börsen stiger heller. Det har man ju svårt att se framför sig.
Nej, samtidigt har vi haft börsen i år. Vinstestimaten har ju gått ner hela året. Den spreaden mellan S&P och vinstestimaten är ett härligt krokodilgap. Men som det ser ut nu, framförallt om Brexit kommer i land, vi får ett handelsavtal, räntan är låg, så spontant känns det inte som att det kommer bli ett katastrofår i varje fall.
Nej, och Fed verkar vara ganska passiv.
Ja, centralbanken har börjat sänka igen och stimulanser och så vidare. Så att, happy days. Ja. Du ser ändå lite bekymrad ut, Fredrik, när jag sitter och tittar över på andra sidan bordet, tycker jag. Eller? Det är kanske mest att du är lite fredagstrött.
Ja, precis. Jag sitter och tänker på julfesten vi ska gå.
Jag sitter och tänker på spåret. Det är det som jag ägnar. Jag ska inte gå på någon julfest. Ah. Jag tror inte ens jag fick en inbjudan. Eller så bara glömde jag det.
Jag vet inte.
Nej, det är klart jag fick en inbjudan, men jag tror jag missar den där anmälningen som vanligt. Det är tråkigt att inte ni får med mig där. Men jag sitter hemma och kollar på spåret. Kan ni tänka på mig när ni skålar.
Det ska vi göra.
Elinor, du ska på festen ikväll också?
Mm.
Ja, härligt. Vad roligt. Har vi något mer? Har jag glömt någonting?
Ja, men bara ett arbitrage-case här. Från...
Nej, men han pratade ju kallt.
Men det
också.
Var ju lilla arbitrage-case.
Ja, men var det stora? Det är ju kvar, Hemfosa.
Kör, Hemfosa, SBB.
Missunnar du våra listor?
Nej, det är klart jag inte gör det. Vi pratade ju om fastigheter. Där skulle någon bara, ja men du...
Ja, det är lite rörliga delar då. Sen är det aldrig riktigt arbitrage. I och med att det kan ju faktiskt falla budet till exempel.
Förlåt, det var slarvigt sagt.
Men det lär inte falla, tror du?
Nej, det borde inte göra det. Men någonting betyder också att det finns det här diskrepansen. Ja, för om man nu tänker sig, om du äger SBB-aktier. Om du skulle sälja dem istället köpa Hemfosa-aktier. Då skulle du nu få ett totalt värde som är värt 8% mer om du accepterar budet.
Intressant.
Och det är ändå rätt stora... tal. Ja. Och det är för 3 januari får man då så att säga, betalningen här då. I standardutförandet så är det ju 45% kontanter och 55% SBB-aktier.
Så vi har några dagar på oss att kolla på det där?
Ja, jag tror det måste svara senast 19 december.
Det är på fredag va? Nästa vecka. Kan det stämma?
Blir det?
Torsdag va?
Torsdag. Ja.
Torsdag till och med kanske?
Torsdag, ja. Så att det är då viktigt att se vad SBB-aktien står i och med att du får 3,025 SBB-aktier plus 54 kronor per Hemfosa-aktier. Ja. Så desto högre SBB-aktien står, desto mer är då Hemfosa-aktien värd.
Just det. Du hörde vad P.O. Nilsson sa när han var här i studion, va?
Nej, vad sa han?
Han sa att det är ett genidrag av Ilja Batlan att köpa Hemfosa. Det är ett genidrag.
För att han betalade med så mycket aktier då.
Han sa att det var ett genidrag. Det är inte så ofta man hör, för det är intressant med SBB. Många har varit skeptiska till SBB länge. Jag har hört det från förvaltare som att du måste titta på det med SBB, det kan inte stämma. Men jäklar.
För att det är för
Nej, men växer för, snabbt, för fort, för betalar relativt sett mer än andra om jag har förstått det rätt. Men han ångar på liksom. Men det är väldigt få institutionella ägare. Jag vet inte om det är du och jag som tittar på det. Jag och Carl Hansson tittar på det. Om du tittar på SBBs ägarlista. Så många har missat det där. Det har ju varit en fantastisk resa.
Man undrar väl vad som händer när de slutar köpa helt enkelt. Eller?
Men hatten av det. De tvingas in. För den kommer ju in i index.
Helt riktigt.
Jag tyckte han sa också att många institutioner har köpt in sig nu. Så vi kommer att se det när ägardatan uppdateras då vid årsskiftet.
Just det.
Och sen har du ägare i Hemfosa som institutioner som
just
väljer
det, precis.
Aktier. Så att det kommer att bli en ganska stor förändring.
Det tror jag också. Det lär ju rimligtvis bli. Och vilken avslutning på den här podden att få prata om Ilja Batnan och SBB. Det är få förunnat.
Och sen bara det blir också intressant. För de dubblar nästan antalet utstående aktier i SBB. Så att när väl folk har betalt då 3 januari tror jag det är. Det blir spännande att se hur SBB-aktien svarar på det. Om det blir en massförsäljning eller om folk är liksom
den blir långsiktiga. Superspännande.
För det kan man ju tänka sig att det här är ju bara ett pappersvärde just nu när man pratar om 8% därför nu utgår ju från SBB-kursen idag.
Vad sa du? Vilket datum var det vi skulle ha koll på det?
Jag tror det var 3 januari.
Nej, fruktansvärt spännande. Det är nästan som man vill att nyår är över. Mm. Jul. Ja, intressant. Jättebra. Det var bra tips. Jag höll på att glömma det. Tack Elinor. Som vanligt har koll på mig. Har jag missat något?
Nej, jag tror inte. Har du
Lucia-tåg?
Är det Lucia-tåg då? Hör du dem?
Jag hör dem i korridoren.
Nej, det är Lundborg som släpper fötterna efter som vanligt. Hörrni, vad kul. Tack för att ni ville vara med och jag önskar en härlig helg och jag önskar framförallt våra lyssnare en underbar Lucia-helg och tredje advent så ses vi nästa vecka. Hej på er.
Det var ljuset som...
Lärting.